Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle
och mig Daniel Johansson.
Daniel, nu är det ju snart sommar, eller det är sommar kan vi säga.
Ja, fast den är lite sen just nu i maj i alla fall, har varit ovanligt kyligt tycker jag.
Några fina dagar har vi haft, men det har varit kyligt.
Mm.
Men då händer det inte så mycket här på FFG.
På sommaren?
Nej,
gör inte. Nu är det väl paus i våra, i alla fall offentliga aktiviteter. Vi har i början på augusti sommarbibelskola för ungdomar, men det kan man läsa mer om på vår hemsida.
Och höstens program finns också, om det inte finns nu så finns det snart på vår hemsida.
Ja, en del av det uppe på hemsidan.
Ja, ffg.se. Men man kan också ge en gåva.
Det är man varmt välkommen att göra.
Det gör man lättast på Swish.
Jag tror det, om man har Swish.
Om man har. Har du Swish?
Nej, det gick inte att installera på min telefon.
Ah, du har haft din telefon ganska länge.
Den har några år på nacken.
Ja.
Det är viktigt att man inte bara sliter och slänger saker, utan att man kan byta ut batteriet om det börjar bli gammalt.
Men, om man vill Swisha så kan man göra det till 123.
Vänta nu, vad var det sen då? 100.
84.
Och 57.
Och det finns också i avsnittsbeskrivningen och på vår hemsida. Och på hemsidan finns också andra sätt att ge en gåva.
Och glöm inte att märka din gåva med FFG. Och så kan man lägga till podd eller bara gåva.
Ja, precis. Men det är viktigt att man skriver FFG.
Det är det.
Ja. Daniel, det är pingst här nu.
Ja, en ovanligt sen pingst.
Ja, jag tittade lite här nu på någon kalender och så, att det är nog bara en senare pingst en gång till de närmaste 50 åren eller någonting sånt.
Oj, jaha, ja, är det så? Ja. Vi följer ju, pingsten följer alltid på påsken, och påskens placering beror på när månen går upp och går ner.
Ja, precis.
Så det är intressant.
Ja.
Det är ovanligt sent i år när vi kommer liksom in i första veckan i juni. Till och med andra veckan i juni får vi säga att det blir, va? För det blir den 8:e den här veckan.
Men det var någon gång liksom så här, Kristi himmelfärdsdag skulle infalla i liksom första juni och så, men bakåt i tiden. Men det är en väldigt sen pingst och påsk och allting i år.
Ja.
Men vi talar lite om pingst.
Ja,
och
det gör
så
vi idag.
Knyter vi det till något speciellt.
Ja, för att pingsten innebär ju den helige andes utgjutande, löften från gamla testamentet som går i uppfyllelse. Men det Lukas berättar om det som skedde på pingstdagen i Apostlagärningarna 2, det utmynnar ju i det vi får kalla för det första kristna dopet. Och det står att det var 3000 som blev döpta den dagen. Så det kan väl ge oss anledning att tala om dopet lite grann.
Men ska vi sätta bakgrunden lite till Apostlagärningarna 2?
Ja, tänkte du då på?
Jag tänkte att det har varit påsk, Jesus har dött, uppstått.
Mm. Ja.
Och sen den här tiden då som har varit emellan, där har han undervisat om sina apostlar.
Ja, vi får ju lite exempel på det både i slutet på, i Lukas evangeliet 24 kapitel med Emmaus vandrarna, lärjungarna. Framförallt så stryker ju evangelisten Lukas under att han undervisar hur allt det här som nu skett är förutsagt i skrifterna. Och så får vi reda på att Jesus håller på med det under 40 dagar innan vi kommer fram till hans himmelfärdsdag, som det ju då berättas om i slutet på Apostlagärningarna och alldeles i början på den andra delen i det dubbelverket i, vad sa jag nu? Slutet på Lukas evangeliet och början på Apostlagärningarna. Ja.
Vi läser ju även om det i Johannes evangeliet till exempel. Tiden efter uppståndelsen.
Ja, tiden efter uppståndelsen, precis. Men den berättar inte om himmelsfärden.
Nej.
Nej.
Det gör Markus evangeliet.
Ja, där har vi det i slutet.
Men då är det då att Jesus far upp till himmelen. Och de väljer en ny lärjunge, en 12:e efter Judas.
Mm.
Och kriteriet, det är ju att han ska ha varit med från början och varit ett ögonvittne.
Ja, så uppenbarligen fanns det alltså en vidare skara än de 12 som hade varit med. Och där talas det om att det går tillbaka till Johannes dop då. Så kanske någon som har varit med i skaran kring Johannes lärjungar och som sen, liksom vi kan läsa om i början på Johannes evangeliet, som sen lämnar Johannes döparen och blir en lärjunge till Jesus eller följer med.
Mm. Ja.
Och som ska ha varit ett vittne om uppståndelsen är ju kriteriet. Så från Johannes dop till uppståndelsen.
Ja, och då väljer de ut en person där.
Ja.
Han heter Mattias.
Ja, men det var två stycken som uppfyllde kriterierna. Så att det blev ju en lottdragning.
Ja.
Så de bad Herren välja.
Men sen så samlas de och då på den här pingstdagen så sker ju någonting. Tungor så som av eld kommer ner från himmelen.
Ja, yttre manifestationer på att den heliga ande kommer över dem. Och vi förstår då senare när Petrus börjar förklara vad som har hänt att det är profetian ifrån Joels bok som här uppfylls. Och det är inte bara den här yttre synliga manifestationen utan det är också en hörbar eftersom de då får förmågan att predika på många olika språk. Och Lukas har en lista över olika nationer och uppenbarligen tungomål då som de hör förkunnas. Och som det verkar så är det ju då i huvudsak judar födda ute i diasporan där de har olika tungomål. De flesta kunde kanske grekiska, inte alla, en del kanske kunde andra språk som de som kom österifrån. Men som antingen har kommit upp till Jerusalem för att vara med på pingsten som ju är en av de tre vallfärdshögtiderna. Eller så hade de helt enkelt flyttat tillbaka. Det var ganska många som också gjorde det för att få vara närmare templet.
Och de säger ju då att är inte de här männen från Galileen och så talar de mitt språk?
Ja, det gör de. Några är också proselyter förstår vi för det nämns också i den här listan. Det vill säga hedningar som har blivit judar och konverterat skulle vi säga idag. I männens fall så hade de låtit omskära sig då gått helt och fullt in för att följa skrifterna och lagen.
Men sen så kommer ju då en predikan av Petrus. Mm. Det är ju en ganska känd predikan.
Ja, han först förklarar vad som har hänt och då säger han att nu går Joel profetian i uppfyllelse och därefter kommer han väldigt snart in på vad som har hänt med Jesus och hans död och hans uppståndelse och predikan leder till att de får ett styng i hjärtat står det ju. De som lyssnar och undrar vad de ska göra och på det så svarar då Petrus omvänd er, låt er döpas i Jesu Kristi namn är det väl där och så ska ni få era synders förlåtelse och så ska de också få ta emot anden som gåva.
Och här, det är ju kärnan i kristendomen att man ska döpas, få syndernas förlåtelse och få ett kristet liv i helgelse tillsammans med anden.
Ja, det är en väldigt koncentrerad och det här blir ju också något av ett program då för apostlagärningarna så att det står ju inte så detaljerat vad som händer på varje plats där evangeliet går vidare eller vad som händer vidare i Jerusalem under åren framöver innan apostlarna eller de andra som har kommit till tro går ut i resten av Judén, Samarien och så vidare. Men vi får ju utgå ifrån att detta är det centrala i förkunnelsen.
Och det är ju då, där får vi ju veta att 3000 man blir döpta, eller 3000 personer.
Ja, det precis. Men vi får inte veta så mycket mer. Nej. Om dem, mer än att detta sker. Och sen så berättar Lukas vidare om andra företeelser, fokuserar en del på Petrus och Johannes och vad som händer när de går upp till templet vid några tillfällen.
Men det är det första kristna dopet?
Ja,
som sker i Jesu namn.
Jag menar så vi vet det som är nedskrivet för oss.
Och det är ju då alltså på den här dopbefallningen, missionsbefallningen som Jesus ger i Matteus 28:19.
Mm, precis, det sista där, det sista som Kristus säger i Matteus evangeliet betyder inte att det är det sista som sker innan han blir upptagen. Vi vet inte när han blir upptagen i förhållande till slutet på Matteus evangeliet.
Nej.
Men Matteus 28:19 och där har vi ju då dopbefallningen eller missionsbefallningen. Döp faderns, sonens och den helige andes namn.
Det tycker jag är lite problematiskt på svenska.
Ja, du tänker på det här med att hur man uppfattar det hela där vi på grundtexten då har alltså att man döps in i namnet i bestämd form och så finns det då en vi kallar det då, eller det är en genitiv konstruktion det vill säga faderns döp in i namnet, faderns, sonens och den helige andes. Så är det ganska ordagrande översättning till svenska. Det funkar bättre på många andra språk där man gör skillnad på singularis och pluralis när det gäller substantivet namn. Men på svenska heter det ju ett namn och flera namn, och då kan man inte uppfatta om det är ett eller flera.
Men på engelskan så kommer ju det fram mycket tydligare.
Ja, det är närmast det. De flesta kan engelska. In the name, inte in the names, utan in the name. Så det, namnet står i singulars. Nu finns det ett par olika sätt att förstå det här. Och ett sätt att förstå det är att det här enda namnet nu uttolkas som fadern, sonen och den heliga ande. Så kan man använda genitiv på grekiska. Det kallas alltså någon slags förklarande genitiv. Och så tolkar en del kommentarer det här. Medan andra tar det mer som att det är en possessiv genitiv, en ägande. Det vi på svenska i alla fall tycker är det vanligaste. Det är det vi är mest vana vid att använda genitiven. Alltså faderns namn, sonens namn och andens namn. Och då kan man ju fråga sig här nu, varför står det nu inte att i apostlärningarna då att man skulle döpas i faderns, sonens och den heliga andes namn? Det står i Jesu Kristi namn eller i Jesu namn eller så vidare.
Han delar ju det namnet med fadern och den heliga ande.
Ja, om vi tar det nu i att vi har ett och samma namn som nu delas av tre, så blir det här mycket mindre problematiskt. Och det finns kanske lite olika förklaringar till det, men detta är den liturgiska formen, den som man använder när man döper, medan när det då står Jesu Kristi namn eller så är det nog mer en kort form, för att det här är ett dop som görs till Jesus. Och att det, i den judiska kontexten så är det väl det då som särskilt sticker ut, va? Att det är i förhållande till Jesus, att ett dop sker till Gud fader. Det är inget konstigt, det är givet, men att nu Jesus är det liksom centrala i dopet. Naturligt också utifrån den här förkunnelsen i Apostlagärningarna 2 som ju handlar om Jesus Kristus och vad fadern har gjort med honom. Och anden nämns ju också flitigt i det här talet.
Ja visst, men jag tänkte att vi kanske, ska vi gå in på det här med prepositioner? Det kanske är lite jobbigt för vissa, men vi försöker att ta det pedagogiskt.
Ja, för vad är nu, när vi har den här dopformen då i Matteus evangeliet så används en preposition, alltså ett av de här små orden som markerar hur något förhåller sig till något annat, om något är på eller framför eller till eller i eller så vidare. Och i Matteus 28 så används prepositionen eis på grekiska, som har en grundbetydelse in i, till.
Det är en riktning mot
en någonting. Riktning. Ja. Man kan till exempel, den används när Jesus säger se vi går upp till Jerusalem, då är det den prepositionen som används. Det är när man är på väg till, in i en stad. Sen på några ställen när det talas om dopet så används prepositionen en på grekiska som kan betyda i eller genom. Den är ofta instrumental, att någonting sker genom någonting. Och på ytterligare något ställe så används en tredje preposition epi som betyder på grundval av.
Ja, men jag tänkte om man då hade haft i Matteus 28 prepositionen en, då hade det blivit en to onomati. Och ja, då är det mer en instrumentell betydelse som du säger, då är det inte genom
det här namnet blir man då döpt.
Och det blir ett dativ istället för akkusativ.
Ja, det beror på prepositioner, styr olika kasus, men det blir lite för komplicerat här tror jag för en del av åhörarna. Men det är inte poängen, utan poängen är ju då vad är innebörden i eis här så mycket. Att vad innebörden i en är nog ganska klart, och epi, alltså på grundval av eller genom. Men vad betyder det här att bli döpt i namnet eller till namnet då? Och då har jag utifrån en del annan användning av den här prepositionen. Den dyker upp för övrigt till i Galaterbrevet, väldigt passande där i Galaterbrevet 3. Kapitel 3.
3:27 är det.
Just det. Och vad står det där då?
Det står baptizo eis Christon.
Att bli döpt in i Kristus. Och vad kommer sen? Jo, där kommer sen att man blir iklädd honom. Det finns ju då en överensstämmelse med att bli döpt in i. Det är detsamma som att man liksom blir omgärdad av, precis som nu klädesmetaforen används för Kristus. Och faktum är ju att även i Romarbrevet kapitel 6 i dopundervisningen där så används den här in i prepositionen. Också logiskt, varför att man ska in ner i det här vattnet och så ska man dö tillsammans med Kristus för att sedan komma upp ur vattnet och uppstå med Kristus.
Men det här iklädandet, det sker passivt också, ska vi säga.
Ja, att man blir iklädd. Man blir iklädd. Att någon annan kläder, kläder i en. Men som sagt, vi har den riktningen, så det finns mycket som talar för att det, när ace används då i själva dopformen som används vid dopet, så handlar det om att på något sätt bli iklädd namnet, omgärdat av det här namnet. Och namnet nu då, vad är det då? Jo, men det är ju Guds eget namn, det som kallas tetragrammaton, JHVH, det som tillhör Gud själv, och det delas av Fadern, Sonen och Anden.
Vi kanske ska säga då att för judarna så var det här namnet, man fick inte säga det, det var heligt.
För att undvika att bryta mot andra budet, vad missbruka, så avstod man från att ta det i sin mun överhuvudtaget. Och då kunde man säga namnet.
Hashem.
Precis, namnet då, va? I bestämd form. Eller man kunde ersätta det med till exempel Herren, eller Kyrios då på grekiska.
Eller Adonai
på hebreiska. Men så en sån central och helig och en ställning då som ingav vördnad hade alltså namnet. Men om vi gör den mest, skulle jag säga, naturliga översättningen av Matteus 28 då, så har vi att man döps in i detta namn som tillhör Fadern och Sonen. Och om man tänker vidare kring det så finns det ju en del utsagor i Gamla Testamentet som handlar om Guds namn. Och ganska märkliga sådana om man tänker efter, för att när det talas om hur tabernaklet ska göras så lovar Gud att hans namn ska vila där, eller ska bo där, eller ska slå upp sitt tält där. Kataskeno används. Det är ett uttryck som återkommer i Johannes evangeliets inledning, när det står om hur ordet tog sin boning eller tältade ibland oss. Och nu sägs det om namnet då i Gamla Testamentet. Och när vi läser om hur templet sen har blivit färdigbyggt av Salomo, så talas det rikligt och många gånger om hur namnet nu bor och tar sin boning i templet.
Vi kan ju säga att de här ersättningsorden, ibland i våra biblar kan vi läsa att står namnet, namnet och Herren, Herren. Och det är ju för de här ersättningsnamnen.
Ja, om en bra bibelöversättning markerar Guds namnet genom att skriva Herren med versaler eller kapitäler, då vet man att det är Guds namnet som står där. Men som sagt, namnet nu bodde i Israel, eller bodde i tabernaklet, i templet, och det finns utsagor hos profeterna också som talar, och Jeremia till exempel, om hur namnet bor ibland dem. Men om man nu lägger ihop den här bakgrunden, dels namnet man döps in i och Guds namn som bor i templet, och när vi i Nya Testamentet får lära oss att den kristne, enskilde kristne, är ett Guds tempel i vilket den helige ande bor, eller Gud bor, eller Kristus bor i dem. Vilket påminner då om hur Guds namn bodde i templet i Gamla Testamentet. Då blir ju en naturlig slutsats av det här, skulle ju bli att, om man ställer frågan, ja, men när blir det så här att den helige ande bor i mig, eller Gud bor i mig som kristen? Jo, det borde ju vara så att det sker i samband med dopet. Det vill säga, om du nu döps in i Guds namn, så omsluter Guds namnet dig, tar sin boning i dig och bor i ditt hjärta, eller hur man nu vill uttrycka det. Och då så skulle det här vara en viktig aspekt på dopet. Ni vet, ibland funderar man i våra dagar, men vad innebär dopet? Och enligt Nya Testamentets undervisning så innebär det många olika saker. Men det är väldigt sällan man tar fram den här aspekten, att Guds eget namn tar sin boning i mig. Det namn som ägs, att på samma sätt som det bodde i templet i Gamla Testamentet. Jag tror det är en viktig och väsentlig aspekt, och det förklarar alla de här utsagorna om att en kristna är Guds tempel. Varför då? Jo, för att namnet har genom dopet tagit sin boning i mig.
Vi brukar ju tala om det, just att dopet ger den helige ande. Och i traditionen här på västkusten så har man ju sagt att då flyttar anden in i hjärtat och börjar utföra sitt verk där. Det blir liksom andens verkstad.
Ja.
Och det blir ju lite så här att anden delar ju också det här namnet.
Ja, det gör det. Men jag tror inte man har specifikt talat om de här utsagorna. Att det här finns en förebild i Gamla Testamentet till det här. Och det som sägs om det fysiska templet gjort med människohand, och att Guds namn vilade där. Nu vilar Guds namn i det andliga templet, som både är de kristna tillsammans, kollektiva Den bilden används ju också, men också den enskilde som är Guds tempel. Och Paulus använder ju det som ett argument ibland för att leva enligt Guds vilja. Och nu tyckte jag att nu ska vi komma in på en tidig skrift som faktiskt bekräftar den här uppfattningen. Didache, de 12 apostlarnas lära, som tillhör de så kallade apostoliska fäderna. Så har man en bok, de apostoliska fäderna, den har kommit i många upplagor på svenska, så kan man hitta också Didache där i.
Och den, ska vi också säga att då ursprungsspråket på Didache är på grekiska?
Ja, åtminstone är det den formen som vi har den nu.
Mm.
Och det finns en historia om Didache. Man trodde länge att den var försvunnen, och så dök den upp på 1800-talet i en äldre skrift, en äldre handskrift som väl var. Och den gav en verkligt fönster in i den tidiga kristna kyrkan. Nu är det lite omdebatterat mellan forskarna om exakt när den ska dateras. Men man brukar säga mellan 70 och 120. Och det finns mycket som talar för att det är redan under det första århundradet. Och det betyder att den är kanske till och med äldre än en del av skrifterna som finns i vårt Nya testamente. Och den innehåller både kristen etik, mycket som återspeglar till exempel Jesu undervisning i bergspredikan, och inte minst det väsentliga nu för det vi talar om, så innehåller den liturgiska moment, va? Gudstjänstordningar.
Ja, och kapitel 7 handlar om dopet.
Precis, det säger så.
Och jag tycker att det intressanta är ju då att det är ju samma formel som används i Matteus 28:19 som används här i Didache kapitel 7.
Exakt så. Vad beträffar dopet så ska ni döpa så. Sedan ni först har sagt allt detta, så döp i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. I levande vatten fortsätter det med.
Ja.
Men just här är formuleringen identisk då med Matteus evangeliet. Här har vi den fulla. Här har vi en instruktion om hur dopet exakt hur det ska gå till. Sen följer där en diskussion om hur dant vattnet är om man inte har levande vatten, det vill säga färskt rinnande vatten. Då är det möjligt att man tar annat vatten. Och här sägs också, man förutsätter ju här egentligen ett neddoppande i dopet, men här sägs att om man nu inte har så mycket vatten, ja då kan man gjuta vatten 3 gånger över huvudet. Och då tilläggs det i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Så att här är liksom de mest grundläggande beståndsdelarna som används i våra dopordningar än idag. Att man gjuter vatten då, eller döper.
Och även där används prepositionen eis.
Ja, det är det. Precis. Så att det är identiskt med Matteus. Det kom en annan väldigt intressant sak lite senare när man kommer in på nattvarden i den. Nämligen att, och då är vi inne i det 8:e kapitlet.
10:e.
Nej, först i det 8:e kapitlet. Det sägs så här nämligen att ingen får äta eller dricka av eukaristin, av nattvarden, utom de som blivit döpta i Herrens namn. Notera här nu att det här är en och samma skrift, så har vi dels den fulla dopformen, att man ska döpa i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och sen så sägs det liksom då, utan att upprepa dopformen, så sägs det att man ska vara döpt i Herrens namn. Här har vi alltså en parallell till Nya testamentet, där vi å ena sidan har den fulla dopformen i Matteus evangeliet, men sen har vi såna här kortformer i Herren Jesu Kristi namn, i Jesu Kristi namn och så vidare, apostlagärningar. Så jag tror inte vi har något problem eller någon motsägelse, för en del menar i apostlagärningar, ja, du ser, man kan bara döpa i Jesu namn eller Kristi namn, det verkar som man gjorde det. Det kanske inte är det man gjorde, utan det är bara ett sätt att uttrycka vad det här dopet, vad är det som sticker ut i det kristna dopet? Jo, det är fokuset där på Jesus Kristus, men det säger inte nödvändigtvis att man, vilken dopformen man har använt. Och det talar då Didache för, som är en skrift som är nästan då samtida med våra evangelier, beroende lite på när vi daterar dem.
Men sen kommer ju kapitel 10 också om nattvarden.
Ja.
Och i vår lutherska tradition så är ju de två sakramenten är ju dopet och nattvarden.
Ja, jag sa fel förröst. Det var det där uttalandet att man måste bli döpt innan man går till eukaristin, det står i slutet på kapitel 9. Ja. Kapitel 8 är det som citerar Fader vår. För övrigt också i den form som vi har med doxologin på slutet, till riket är ditt och makten och härligheten och så vidare. Så, och sen sägs det också där, intressant nog, att man ska be den bönen 3 gånger om dagen. Men och sen får vi efter det lite böner kring nattvarden. Och när man då har ätit och druckit, så kommer då en tackbön. Och den tackbönen, och då är vi inne i det 10:e kapitlet, är följande. Vi tackar dig, helige fader, för ditt heliga namn som du låtit bo i våra hjärtan. Och här används då det här ordet för att låta tälta eller bo, som vi också stöter på i den grekiska översättningen av Gamla testamentet. Så det finns massa parallellutsagor där hur man låter namnet bo i Israel eller bland Israels barn. Och då är ju frågan, när lät Herren sitt namn bo i oss?
Vid dopet.
Ja, det sägs ju inte uttryckligen här. Men
förutsätt.
Det förutsätt nog närmast. Och de kommentarer jag har läst i Didache här, de menar att det måste vara det syftar på. Kontexten passar ganska väl, för tacket är till namnet. Och sedan, och det fortsätter med att man tackar för kunskapen och tron och odödligheten som du låtit oss lära känna genom Jesus din tjänare, dig vara ära i evighet. Och så fortsätter det att tacka för allt skapat och så för mat och dryck, och så kommer man till den andliga maten som man då har tagit emot i den heliga nattvarden i eukaristin. Så om vi ser på mönstret här, så talar också allt för att det namnet har Herren låtit bo i våra hjärtan när vi har blivit döpta. Det är ditt heliga namn. Det talas om Herrens namn som man då har blivit döpt in i. Herrens namn, namnet Herren. Och vi har hela dopformen. Så Didache tycks bekräfta att det här är en viktig aspekt på dopet. Att Herren låter det högheliga gudsnamnet bo i våra hjärtan. Och det är så den heliga treenigheten är närvarande hos varje kristen. Så, och som då blir ett tempel, precis som namnet vilade i templet i det gamla förbundet.
Ja, men om vi ska titta lite på det här med Didache och dateringen. När tror du att den är ifrån?
Jag vet inte, jag får jobba lite mer på att själv titta på det. Man kan ju läsa vad det står i en del handböcker. Men jag håller på att jobba med den en del. Det är en del anledning till att vi tar upp och samtalar om det nu. Men vad ska jag säga? Det som är väldigt tydligt i Didache, det är att de här liturgiska, eller bönerna och sättet att formulera sig, är väldigt judiskt. Så vi tycks vara i en ganska tidig kontext innan, ska vi kalla det, att bönespråket utvecklas i takt med att kyrkan då går ut ibland greker och romare och blir ju längre tiden går. För det är ju en del av kyrkans liv att språket berikas av nya kulturer och så vidare. Så det talar för en tidig datering. Vi kan också titta på att till exempel Jesus kallas för tjänaren. Det är något som vi ser tidigt i apostlagärningarna.
Nu kommer inte jag ihåg vad det stod för ord för tjänare där.
Men här har vi ett pais, så vitt jag kommer ihåg.
Ja, precis.
Och det är samma som då är tidigt i apostlagärningarna. Så det finns sådana små indikationer. Vi ser också paralleller, åtminstone en del av kommentarer.
Men det är ju inte Paulins språk, kan vi säga då, som brukar...
Jo, det kan det vara. Ja, men just det begreppet används inte hos Paulus. Och jag tror inte vi behöver göra så stor skillnad här. Men det finns en del likheter mellan bönerna och sånt som vi hittar till exempel i den judiska Adertonbönen och andra som man kan datera ungefär till den här tiden. Och mycket talar också för att den här skriften är kanske från Syrien, om man ser på innehållet. Och det finns den här kända bönen som en del som också finns i en del av vår nattvardsliturgi, nämligen liksom detta bröd var kringspritt över kullarna och samlades till ett, så må din kyrka samlas från jordens ända till ditt rike, till din äran och makten genom Jesus Kristus evighet. Det här med brödet samlas, det pekar på att det är någon ändå någonstans där det faktiskt finns kullar på vilket det växer säd. Det passar inte så väl med Egypten till exempel, där det är koncentrerat kring Nildeltat och Nilen. Så det är ett kännetecken som en del pekar på för att det finns ett ursprung då i Syrien, alltså alldeles norr om Galileen.
Men här kan vi också se, som du var inne på innan, om utgjutandet av vatten 3 gånger, alltså om det inte finns, så var det väldigt tidigt man började använda det.
Ja, jag menar, om det finns floder intill, då har vi ett levande vatten som är kallt. Men kan man inte döpa i kallt så står det att döpa i varmt. Det betyder kanske inte i uppvärmt vatten, men det är i sånt vatten som har blivit varmt därför att det har stått stilla eller därför att det har förts sig via akvedukter och så vidare till en viss plats. Sist då så är det, om man nu inte ens kan så att säga göra detta badandet i vattnet där hela kroppen blir nedför, så kan man bara ta lite vatten, en handfull då, och gjuta 3 gånger på huvudet i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Ja, så det jag vill poängtera, det är tidigt att man börjar göra så redan då.
Ja, det finns som en väldigt tidig möjlighet och med all sannolikhet då redan under första århundradet och kanske då redan under apostolisk tid. Det vet vi inte hur långt det går tillbaka, men det är väl mycket möjligt att det går tillbaka till apostlarna. Så snabbt kanske inte traditioner ändras. Sen blir det naturligtvis också en praktisk sak. Jag menar, ska vi avstå från dopet bara för att vi inte har tillgång till tillräckligt med vatten? Nej, säger Didache. Det räcker bara med en handfull 3 gånger.
Om man tittar här uppe hur det har varit förut innan vi hade värme på samma sätt och så, som var det nog inte så vist att doppa någon i vatten på vintern.
Nej, alltså våra gamla äldsta dopfuntar, de är ju väldigt stora, djupa och så. Så det var väl säkert så att man sänkte ned spädbarnet som skulle döpas. Men det fanns ju årstider när det inte var så lämpligt. Och då lär man ju ha gjutit på huvudet istället när det var kallt ute. Jag menar, vilket är halva året här uppe.
Ja, det är det verkligen.
Ja, men jag tror alltså huvudpoängen är här ändå i då att en viktig aspekt på dopet är detta att Gud då låter sitt namn, det heliga, högheliga JHVH, ta sin boning i den människa som döps i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn, in i namnet.
Ska vi sammanfatta lite då så att vi bara kan säga att det här vi pratar om, in i namnet, och som även då uttrycks till exempel i Romarbrevet 6:3 och Galaterbrevet 3:27 som vi var inne på innan, att in i Jesu namn, att det är synonyma begrepp.
Du menar in i Faderns, Sonens och heliga Andes namn och in i Jesu namn. Ja, det får vi säga också utifrån det här att när vi har Jesu namn så kan också det betyda det namn som tillhör Jesus. Det vill säga att han har också
JHVH,
vilket ju Matteus 28 indikerar, men också andra ställen som Filipperbrevet 2. Alltså att han har namnet över alla namn, vilket också torde vara JHVH. Men där i de ställena så är ju också det här att man är döpt in i något som är det väsentliga. Det talas ju om att bli döpt in i Jesus, att han blir som liksom ett klädesplagg, eller vi skulle säga dopdräkten då, som man brukade ta på sig efter dopet.
Har vi någonting mer att säga om detta nu, eller ska vi avsluta?
Jag tycker vi avslutar med detta och så får vi önska en glad och välsignad pingsthögtid till våra lyssnare.
Ja, det är bara det att jag vet inte vad vi ska göra annan dag pingst. Det är lite svårt nu när det inte är helgdag, om man inte kan.
Kan ha en gudstjänst på kvällen, då har man på sina ställen.
Ja, det får man nog ha. Men, för nu har vi ju inte, annan dag pingst är ju inte helgdag längre som det var förut.
Nej.
Men pingstdagen, pingstafton. Ja, Daniel, tack för det. Och vi påminner att just nu här så blir det lite sommarlov här på FFG. Och vår hemsida, där finns det information om vad som händer. Sen kan man ge en gåva på Swish.
Mm. 123-100-8457.
Märk det med FFG. Mm. Någonting, gåva eller podd, så kommer det fram. Det finns andra sätt på hemsidan också. Man kan bli månadsgivare till exempel.
Mm. Och då får man automatiskt vår tidning Hälsning.
Ja.
Och är man intresserad av den så kan man skicka ett mejl till expeditionen info@ffg.se och så uttrycker man sin önskan att man får hälsning som utkommer med ett, är det 4 eller 6 nummer per år? Jag har inte koll.
Jag tror det är 4, va?
Ja, och gamla hälsning kan man gå in på hemsidan och läsa där de läggs upp efter ett tag.
Ja, så är det. Tack så mycket för att ni har lyssnat och så önskar vi er en glad pingst och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Hej då!